Sedan på att är vittnesförhör påkallat av kärandena med TV-reportern Olle Andersson, född 1900, vilket årtal?
44.
1944, och det är något av kärnombuden som inleder, varsågod.
Tack. Vill du börja med att beskriva din bakgrund?
Ja, akademiker, började som journalist tidiga 70-talet, var runt på lite olika redaktioner. De vanliga här i Stockholm, det vill säga Rapport, lite grann på Aktuellt, några år. ABC sen starten 87. Nu behöver jag inte göra någonting för jag har just fyllt 65. Men det är mycket kort min bakgrund.
Vad minns du om stämningen? Eller vad har du, kan börja med att beskriva vad du hade för kontakt med just det här målet en gång i tiden.
Varför jag hade kontakt med det här målet?
Nej, vad för slags kontakt du hade med det här målet och ärendet?
Ja, jag var ju alltså ABCs reporter som var satt att bevaka det här målet. Och det var min huvudsakliga uppgift de dagar som det var förhandlingar i rätten. Under hela den första vändan och delar av den andra. Men huvudsakligen hela första vändan.
I tingsrätten?
I tingsrätten, ja.
Kan du berätta hur det var i landet på den tiden inför den här rättegången?
Ja, alltså, som journalist hade jag ju följt det här via medierna sedan 1984 när man hittade Acostas kropp. Och jag hade alltså följt också skriverierna i de fyra huvudstadstidningarna om fallet och vad jag menar det, och det kanske skedde att jag är här idag, det, enligt mig själv i alla fall, det är att det hade målats upp en diabolisk bild av de båda åtalade. De hade gjorts till monster på ett sätt som, vet man ju nu i backspegeln, saknade täckning i fakta helt enkelt. Så jag menar att när jag började bevaka det här vid första rättegångsdagen, så menar jag att de var hängda redan från start i medierna och hade mycket svår möjlighet. Nu vet man ju inte hur rättegången skulle te sig och vad vittnen skulle säga och vad Anders Hedin hade. Men jag menar att sämre odds för att kliva bakom skranket än vad de här båda åtalade hade. Det menar jag att det kan rimligen inte finnas, för när medierna sätter in ett sånt här tryck, då är det inte många som tar sig helskodda därifrån. Man kan jämföra till exempel med, jag ska inte bli lång om detta, men med Lars Danielsson-affären. När packet börjar jaga, då ger man sig inte för en blodflyter. I Lars Danielssons fall till exempel, så var det liksom ingenting kvar när krutröken hade lagt sig. Men det spelar ingen roll. Därför att har blodvittring uppstått, då går man till bytet fälls, oavsett vad det här bytet säger i värde. Lite grann tycker jag det var så i den här rättegången också. Det fanns alltså en stämning bland mina kollegor. Och här hade vi alltså landets mest erfarna journalister, rättsjournalister, representerade. Det finns ett olika kategorier på dem då, men vi har dels de renodlade rättsreportrarna med i vissa fall med rätt god specialutbildning för ämnet så att säga. Sen har vi det vanliga anhanget allmänreportrar, dit har närmast jag. Och sen har vi det som på DN en gång i tiden kallades för socialreportrar på den tiden när man ville ha bort snutstämpeln över polisbevakningen. Det var liksom den här traditionella mixen i det här sällskapet, lite grann av ett resande teatersällskap som turnerar runt de olika rätterna och de stora målen. Men alltså samstämmigheten hos de här journalisterna, som jag kunde bedöma då, det bygger jag ju på vad vi pratade om i rättegångspauserna, före rättegångarna, efter rättegångarna och på luncherna och så vidare. Den samstämmiga inställningen bland reportrarna var att de här båda läkarna är skyldiga, så det skriker om då. Det fanns en stämning av motvilja eller hat i ett väldigt starkt ord alltså, men hos en och annan tongivande reporter så var det alldeles klart att det fanns mycket starka antifatiska känslor gentemot de båda. Man talar, en reporter som man inte behöver nämna namnet på, talade om att de här borde hängas upp i sina genitalier. Det här var en reporter som hade ett otagligt rykte i branschen, men det vittnade alltså om en stämning som tycker jag var rätt otrevlig. Jag har aldrig mött en förut i något mål. Jag har varit på ett antal större mål under mina 35 år som journalist. Och jag har aldrig mött den här stämningen förut. Där man pratar strunt om de åtalade ibland. Man sitter och fabulerar. Man kan spekulera när man går och käkar lunch och sådär. Det är en sak. Det är nästan ofrånkomligt och alla känner alla i stort sett i det här bevakningsanhanget. Men en sån här stämning som var så djupt fördomsfull, den har jag inte stött på tidigare.
Men var inte det bara tidningarna då? Hur var opinionen i övrigt?
Ja, jag undantar ingen skulle jag vilja säga, inklusive mig själv. Jag har... Nu har jag varit just idag och tittat igenom några av de reportage jag gjorde på ABC och det finns ingenting att yvas över. Så jag sitter inte här och försöker frita mig själv, utan jag löpte med så gott det gick alltså. Därför att ja, det kan ju finnas olika skäl till det. I mitt fall kan jag ju säga att jag var dåligt förberedd. Vi hade inte råd att köpa förundersökningen, 2 kronor sidan. Jag fick gå in och låna rapport så drar ni kopiator, men då var det så jävla dags. Så jag var dåligt förberedd, dåligt påläst. Och jag jobbade på ett nyhetsprogram då som ABC, nu ska jag inte skylla på det heller, men rent strukturellt så var det så att vi stod för en ny typ av journalistik åt det lite vulgära och polisbetonade hållet med många men korta jobb. Och det kan ju naturligtvis vara ödesdigert när du har 1,40-1,50 på dig att skilja vad som har hänt i rätten idag jämfört med rapport som kunde dra till med 2,30. Det är en ocean av skillnad, menade, för där har du nyansen och bredden. Så jag har kanske tillbaka på det här, min bevakning under första vändan i tingsrätten utan någon som helst stolthet.
Du var ju på plats då i rättegången. Var det något speciellt med att komma dit? Hur var det? Var det lugnt och sansat, eller hur såg det ut när du skulle gå till rättegången?
Ja, det var ju ett pandemonium om det är det du menar. Alltså, om du menar alltså, atmosfären kring... Ja, alltså, det var ju en cirkus med alla åhörare och sånt där, och tingsrätten var uppenbarligen inte förberedd på den väldiga cirkus som uppstod, skulle bergs komma att uppstå när det var dags i tingsrätten. Så, men sen är jag inte säker på att jag förstår din fråga, men det var, vad ska man kalla det för? Det var ungefär samma stämning. Skulle jag kunna tänka mig som det var. Lite upprymt, lite förväntansfullt, lite skadeglatt och lite upphetsat. Gammaldags offentliga lynchningar ungefär, skulle man kunna kalla det för.
Vad
jag menar är, alltså, jag vill att det ska framgå att jag har ju varit på ett rejält antal rättegångar i mina dagar som journalist. Och på olika håll i landet. Men detta var särreget. Detta var någonting fullkomligt unikt. Jag har aldrig upplevt det senare heller.
Och sen sitter du där och du övervakar rättegången, har jag förstått det rätt?
Ja.
Är det någonting speciellt du reagerade över eller som du slogs av?
Jag själv började undra över... Förlåt, det finns inte ett glas vatten.
Jag kan fixa det.
Jag börjar undra över när jag hörde mammans berättelse. vad det var för, alltså då började jag undra, vad är detta för affär egentligen? Är det här fundamentet i Anders Edins hela åtal? Då vacklar det betänkligt, för att jag min bestämda känsla när mamman vittnade, och det var då jag tyckte att det började gunga till alltså i marken, var att jag trodde hon fabulerade. Nu sa jag inte det sändning, vet jag naturligtvis. Men jag menar, jag lämnade dock vissa reservationer, men de var liksom, kunde man ta med en axelryckning. Men jag tyckte att hennes vittnesmål, alltså om man tänker sig att här har vi en kvinna som har vänt ut och in på sin väldigt tragiska byk inför hela svenska folket, och genom att berätta om vad dottern ska ha sagt och varit med om, så kan man ju tänka sig att här har vi en människa som är fullkomligt krossad av sina upplevelser, sina egna och barnets upplevelser, och som viskande skulle ta sig fram i tingsrätten på något sätt, va? Så jag menar att man märker, inbillar jag mig, att på en människa som har varit med om sånt här, det måste på något sätt prägla gestalten, alltså kvinnan, när hon framträdde. Och istället så fick vi se en soloshow där hon vältrade sig i olika beskrivningar. Alltså det tog aldrig slut någon gång. Hon njöt av det här. Det var min tolkning av det. Det här var hennes scen, den här dagen ägde hon. Och hon, det, jag menar, åklagaren kunde inte få stopp på henne. Hon, det verkade nästan som... ja, hon svamlade. Det lät som svammel. Och jag kände det som jag kände, det var att den här människan drivs av någon slags hemmotiv eller någonting. Och sen, när det sen inte fanns några band, som jag vet att jag sa det i sändningen, att banden är borta. Tydligen kom de tillbaka sen, men det fanns inga band som kunde styrka det hon säger. Utan det fanns alltså, här står en människa och i andra hand summerar vad ett barn ska ha sagt under loppet av 2-3 år, vad det nu kan ha varit. Och då barnet var ytterligt litet när det här skulle ha hänt. Så kände det fanns ingen, tycker jag, trovärdighet i det som kvinnan sa. Och då undrade jag om är det här skälet till att Anders Hedin har beslutat sig för att gå till väcka åtal? Är det här det han har? Då ser det illa ut för hans vidbekommande. För hon hade, tycker jag, ingen trovärdighet. Jag tycker att hon ingav ett intryck av att hon inte var... ja, riktigt stabil. Och det som däremot, det som mer påtagligt var ju, och det tycker jag var mer störande, det var att jag märkte under rättegångspausen när vi stod och snackade att en eller flera kände henne av reportrarna. De visste vem hon var, eller de kände henne. Hon hade jobbat på, om det var DN eller Svenskan, det kommer inte jag ihåg nu. Det fanns alltså en slags... Gud, vet man ju nu när jag hörde det, så blev jag väldigt förvånad. För det här kändes på något sätt som det skulle jävsförklara delar av journalistkåren där inne. Och när man läste tidningarna dagen efter och satt med facit, så tyckte jag faktiskt att det slog igenom. Det fanns en bestämd och tung känsla av omsorg om henne hos journalisterna.
Men det fanns ju annan bevisning. Det fanns ju de här fotohandlarna till exempel.
Ja, det gjorde det. Och, personligen tyckte jag att det lät ungefär som en... Det kom en motskola sen som kallade sig False Memory Syndrome. Och som försökte korrigera psykiaters och psykologers och terapeuters metoder några år tidigare när de återuppväckte döda minnen. Sen kom det motreaktion som förklarade att de här återuppväckta döda minnena förmodligen trots allt är falska i ett antal fall. Jag kände det som att de... det här kändes som, om vi ser representanter för skola 1. Här var det återuppväxt.
Ja, ursäkta, kommer vi inte lite grann utanför bevistemat nu?
Jo, kanske det. Ja, men ja, okej då. Jag trodde aldrig fotohandlarparet. Ja. Därför att om vi har två personer här vars minne stärks ju mer åren går. Mm. Så det ger ju det anledningen till skepsis. Så kan jag ju sammanfatta det.
Vi kan lämna det. Vad kände du till om Hanna Olsson?
Ingenting.
Idag då?
Ja, jag har hört namnet. Jag har ju förstått att, ja men det var ju så tydligen att hon betydde väldigt mycket för Anders Selin när han beslöt sig för att knuffa igång del 2. Där. I det inslag, i det intervju som jag gjorde med honom när läkarna försattes på fri fot och när jag också intervjuade om docenten. Då är ju Anders Hedin ytterligt tveksam alltså till att ta om det här. Så tydligen kan någon annan person än hans eget omdöme ha varit avgörande för Elin själv när det gäller del 2.
Tack, då har jag inga fler frågor.
IKs representant, några frågor?
Nej, tack.
Nej. Vi har knappast några.